Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikan idag är över Hebreerbrevets 12 kapitel, verserna 1 och 2. Och temat för den här predikan är fäst blicken på Jesus. Men låt oss börja med att be. Jag kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du har ännu en gång samlat oss kring ditt ord. Känner våra liv bättre än vi själva gör. Du vet vår framtid, vår nu och vårt behag bakom oss. Du ser vår glädje och vår tacksamhet. Men också vår trötthet, våra sjukdomar, våra sorger och bekymmer och vår sömn. Du ser hur våra ögon så lätt dras bort från Jesus. Vi upptas av sånt som tynger oss ner. Vi frestas att syndas. Och många gånger förlorar vi modet under vägen. Men du, kära Fader, du har inte övergett oss. Du har sänt din son Jesus som har gått före oss. Som har tagit bort våra synder. Som har segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Herre, ge oss din helige Ande nu. Så att vi genom ordet kan se Jesus allt klarare. Älska honom allt djupare. Och lita på honom genom allt. Herre, styrk oss svaga. Trösta oss sorgsna. Upprätta oss modfällda. Och ge oss alla uthållighet att kämpa trons goda kamp. Herre, låt ditt ord bära rik frukt i våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Låt oss med uthållighet löpa det lopp som är utstakat för oss och har blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och förkunnare. Kära kristna, häromdagen så talade jag med, var jag ett samtal om lovsång, om känslor och det kristna livet. Vi kommer alla att tala om vi kommer att tala om hur människor idag tänker sig troslivet som något slags sprintlopp. Där man söker starka upplevelser. Man söker andliga höjdpunkter. Man vill ha känslor med en omedelbar glädje och tillfredsställelse. Och sen när de här starka känslorna kommer in på oss. När vi får de här starka känslorna. Då känner vi hur Gud är nära. Samtidigt. När de här känslorna svalar. Börjar vi undra om det är något fel på min tro. Den håller på att försvinna. Men när vi kommer till Hebreerbrevet idag så möter vi en helt annan bild. Författaren talar inte alls om några 100 meters lopp. Han talar inte om oss som sprintrar, som springer snabbt. Utan han talar snarare om ett maraton, ett långt lopp, ett livslångt lopp. Där vinsten och lönen är hemma i himlen. Han talar om vägen, om en väg där det finns motgångar, där det finns trötthet, frestelser, lidande, sjukdomar, förluster. En väg som är kantad av tårar. Han talar om ett lopp där många ibland stapar sig fram istället för att springa. Och därför så passar den här texten till oss idag alldeles utmärkt. För vi vet att livet är inte lätt. Även hos oss finns sjukdomar, motgångar och prövningar. Det finns människor som bär på kroniska sjukdomar och smärtor. Det finns oro för framtiden. Det finns familjebekymmer. Vi dras med ensamheten. Det finns sånt, ja till och med sånt som ingen annan ser, som vi bär i törsthet. Och många dagar känns sega och tuffa. Och vi drömmer om en bättre framtid, en dag när det här ska vara slut. Inte bara i himlen utan även här på jorden. Och just i sådana människor skriver Hebreerbrevsförfattare. Låt oss löpa uthålligt. Det vi har framför oss. Först så påminner författaren oss om att vi är omgivna av en stor sky av vittnen. Och det här kan vara skrämmande att tänka på. Och han syftar på det som han talade om tidigare i kapitlet innan. Han talade om trons vittnen, trons hjältar. Och det här hjältarna han talar om, det bevittnar inte våra liv. Gud har sparat dem den sorgen. Utan det han talar om nu syftar på att deras liv vittnar om för oss att Gud är trofast. När vi läser om Abraham, när vi läser om Sara, om Mose, om David och när vi läser om alla profeterna. Ingen av dem hade ett enkelt liv. Abraham fick vänta årtionden på Isak, löftessonen som ni minns. Josef blev såld som slav. Sen satt han oskyldigt i fängelse i flera år, i många år. Om vi läser om Mose så fick han bära ett klagande folk. Vi kan föra dem ut ur Egypten. När han var gammal, trött. Kanske skulle jag ta pension. David flydde för sitt liv. Han fick ofta kämpa med egna synder, men också med andras synder. Med död och elände i sitt liv. Profeterna blev förföljda. De torterades och dödades. Det här var inte hjältar därför att deras liv var så perfekta. Utan det här var hjältar därför att Gud höll dem fast i tro. Så det är Gud som är hjälten. Och det är beviset. Och det här är viktigt att komma ihåg. För när Hebreerbrevet talar om trons hjältar, så talar den inte om människor som klarar sig själva på egen hand. Det talar om människor som levde av Guds nåd varje dag. Det talar om människor som gång på gång föll tillbaka på Guds löften, där de själva inte orkar mera. Människor som ibland var svaga och darrande, men ändå höll kvar, krampaktigt kvar vid Guds ord och hans löfte. Det var precis som vi. Vi behöver alla Guds nåd varje dag för att bli frälsta. Och sen så säger texten till oss: låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synder som snärjer så hårt. Det här är ett ord som vi behöver ta till oss idag. Sånt som tynger. Det innebär säkert sånt som gör oss matt och modfällda i det troslivet och i det vanliga livet. Tänk på all stress som vi har över ekonomin, över jobbet, över alla världsliga saker som vi har skaffat oss. Men framförallt stressen över att vi vill så gärna styra över våra egna liv. Våra egna och våra närmaste liv. Det ska bli exakt som vi vill att det ska vara. Så vi får den hälsa, den framgång och den lycka vi önskar. Och tänk till tunga bönekamper som vi kan utföra. Som vi kan ha med Gud. När något inte går som vi vill. Även det här kan tynga ner oss. Och göra oss modfällda och trötta. Men författaren lyfter framförallt fram synden. Dess effekt på vår vandring mot himmelen. Ibland kan vi nästan vänja oss vid synden. Tänka att vi är rättfärdiggjorda av nåd. Vi vet att Kristus har dött för våra synder. Det är sant. Men ibland kan vi ta den slutsatsen att därför så är synden inte så farlig. Att den spelar inte så stor roll egentligen. Jesus har redan löst det. Att vi kan leva i den Yttrande egentligen får några konsekvenser. Men Hebreerbrevet talar annorlunda. Synden beskrivs som något som snärjer oss. Något som trasslar in oss. Något vi trasslar in oss i. Och något som hindrar oss. Något som gör oss till långsamma löpare. Något som får oss att falla. Synden kanske inte alltid genast förstör tron för oss. Men den försvagar blicken på Jesus gradvis. Den flyttar den bort från honom. Dels för av skam över våra liv. Dels också för att hjärtat fylls med annat. Så den gör hjärtat trögt att tro. Synden gör samvetet hårdare och okänsligare. Den gör att Kristus inte längre framstår för oss lika dyrbar. Vi börjar fråga efter andra saker. Vi börjar söka glädje annanstans. Vi börjar leva som om vi kunde leva lyckligt även utan honom. Och sakta blekna Jesu bild inom oss. Den nya människan kvävs mer och mer. Ordet blir mindre viktigt. Bönen blir mindre viktig. Gudstjänsten blir mindre viktig. Kristus mindre viktig. Det är så här synden arbetar med oss. Den snärjer oss, den stryper oss, den håller oss tillbaka. Den gör vår vandring tom. Och det sker inte alltid genom stora katastrofer, megasynder som man kan säga. Utan ofta genom en långsam avtrubbning. Genom att gradvis flytta våra ögon bort från Jesus. Bort från himmelen. Bort från det eviga. Till det som är här. Och därför säger texten, lägg bort den. Inte därför att Gud vill ta bort all den glädje du upplever i livet. Han är inte ute efter dig. Han tänker inte att du ska leva ett tråkigt liv. Utan därför att synden tar Kristus ifrån oss. Synden vill ta Kristus ifrån oss. Texten uppmanar oss inte att vi ska försöka bli bättre löpare, springa bättre, anstränga oss mer, kämpa hårdare på himlavägen. Nej, textens centrum idag är det avsnitt som kommer nu. Författaren säger, titta inte på dig själv. Han säger inte, titta inte på dig själv. Han säger inte heller, studera din uthållighet och öva dig mera. Författaren är ingen mental tränare. Han säger inte heller att tro på din egen styrka. Utan säger helt enkelt, ta blicken fäst på Jesus. Och det här är evangeliet. Det här är trösten för våra hjärtan. För om vår frälsning, om den skulle komma an på hur bra vi springer, skulle ingen av oss nå målet. Vi skulle alla vara förlorade. För vem av oss har sprungit väl kan skryta med hur bra det har lyckats. Vem av oss har inte fallit? Och vem av oss har inte blivit trött och modlös? Och vem av oss har inte syndat? Vem har inte tvivlat? Men frälsningen vilar ju inte på hur bra vi är på att löpa. Hur bra vi är på att vandra. Utan den vilar helt och fullt på Jesus. Jesus sprang loppet perfekt. Hans verk, han vek aldrig av från det, från sin faders vilja. Han föll aldrig i synd. Han gav aldrig upp. Han fortsatte hela vägen till Golgata. Och där gjorde han något med oss som inte kunde göra. Han bar våra synder, alla våra synder, inte bara det som vi ser, utan också de synder som bara Gud ser. All vår själviskhet, all vår otro, all vår likgiltighet, all vår orenhet, all vår stolthet, all vår kärlekslöshet. Jesus sprang för alla det här istället för oss. Allt tog Jesus på sig själv. Och han dog för de här synderna, för allt dog han på korset. Så texten säger, för den glädje skull som låg framför honom, uthärdade han korset. Så vilken glädje talar skriften om? Jo, glädjen att frälsa syndare, glädjen att öppna himlen för oss, glädjen att föra hem sina får, glädjen att vinna just dig tillbaka. Gud vill leva i gemenskap med oss. Och Gud har sin glädje i den. När Jesus såg korset, så såg han igenom det och bortom det. Han såg resultatet. Han såg alla dem som skulle tvättas rena genom hans blod. Han såg sin kyrka, han såg sina barn, sitt folk. Han såg oss här idag. Och därför gick han hela vägen. Och nu sitter han på Guds faders högra sida. Det betyder att han regerar. Inte bara över det stora universum, utan också över ditt och mitt liv. Över våra sjukdomar, vår framtid, över våra bekymmer, över de bördor som vi bär idag. Ja, ibland känns det som livet är ett helt kaos, fullt av orättvisor och ruttenheter. Som om allt håller på att falla sönder. Men Kristus sitter fortfarande på tronen. Inte en enda dag har han lämnat sin plats där. Inte en enda sekund har han förlorat kontrollen över våra liv. Han som började sitt verk i dig och mig, säger skriften, han ska också fullborda det. Trots att det kan kännas hopplöst och orättvist många gånger, så är vägen, den är klar. Vår väg till himlen är klar för honom, fast den känns luddig för oss. För den står bara, för det står inte bara att Jesus är trons upphovsman, att han börjar allting. Det står också att han är dess fullkomlighet. Det betyder att han inte bara gav dig tron, dig och mig tron en gång, utan han ska också bevara oss i tron. Han ska också föra oss hela vägen fram till himlen. Så ibland ser vi på vår svaghet och vi blir rädda. Men Gud, han säger inte att se på din tro, utan han säger se på Kristus. Frälsningen beror inte på hur hårt du håller fast vid honom, hur väl du lyckas, utan på att Jesus håller fast vid dig. Han kommer inte att misslyckas. Hans händer sviker aldrig. För din skull gick han all in på alla fronter. Till sist påminner texten oss om att det har också ett mål. Så vi springer inte runt en löpbana i cirklar. Vi springer mot en rättfärdighetskrona. Vi springer mot uppståndelsen. Vi springer mot den dag då synden, sjukdomar och döden inte längre finns. För den dagen då är synden borta. Då är döden besegrad. Då har alla tårar torkats bort. Då får vi se Jesus ansikte mot ansikte. Och den dagen, den kommer. Inte därför att vi är starka. Inte därför att vi har sprungit så bra. Utan för att Jesus har segrat. Och hans lopp var fullkomligt i vårt ställe. Jesus är trons upphovsman. Jesus är trons fullkomnare. Jesus är den korsfäste. Han är den uppståndne. Han är segerherren. Och därför är vi trötta. Se på Jesus. När vi är sjuka. Se på Jesus. När vi har fallit i synd. Se på Jesus. När vi tvivlar. Se på Jesus. När vi inte längre orkar springa. Utan bara släpa oss fram. Se på Jesus. För hela det kristna livet kan sammanfattas i de här orden. Fäst blicken på Jesus. I hans sår är du förlåten. I hans uppståndelse har du liv. I hans händer är du trygg. Hans löften håller. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är upphovsmannen, vår tros upphovsman och fullkomnare. Vi prisar dig för att du uthärdade korset för vår skull, bar våra synder och vann en fullkomlig seger över den, över synden, döden och djävulen för oss. Vi tackar dig för att vår frälsning inte vilar på vår egen styrka, utan på ditt fullbordade verk alena. När vi faller får vi återvända till dig och ditt kors. När vi blir trötta får vi vila i dina löftes händer. När vi fruktar inför framtiden får vi förtrösta på att du sitter på maktens tron och regerar över allting och har vår framtid i dina händer i säkert förvar. Vi ber särskilt för dem i vår församling som bär på sjukdomar, på oro, sorg och smärta och ensamhet. Var nära dem med din tröst, Herre. I kraft av de svaga, hopp av de modlösa, fri av de oroliga. Låt ingen av oss förlora blicken från dig när vägen blir tom. Bevara oss för syndens bedrägeri. När våra hjärtan blir kalla, väck oss genom ditt ord. När vår kärlek svalnar, Herre, dra oss åt dig. Låt din bild bli allt klarare i våra liv. Och låt den nya människan dagligen stökas genom evangeliet. Herre, bevara våra unga nära dig. Herre, håll oss alla fasta i den sanna tron ända till slutet. Ditt heliga namn ber vi. Amen.